Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Dramatik i undanmanövern, briljerande vid laddstolpen och resa till världens ände. Avsnitt 286 av Bilägares podcast handlar om årets sommartest. Varmt välkommen du som lyssnar. Det här är alltså Vi Bilägares podcast med mig Maria Dahlin. Jag säger hej och välkommen till Anders Helgesson.
Hej och tack.
Hur är läget?
Jo, det är alldeles förträffligt. Tidning lämnat.
Ja, just det. Hur är nerverna? Håll upp handen. Är den skakig?
Nej, det är inte så skakigt tror jag. Men jag är inte superutvilad, det kan jag säga.
Nej, du får vila sen. Claes Karin, hej och välkommen.
Hej och tack.
Och hur mår du?
Ja, men jag mår bra.
Helt okej.
Okay. Jajamän. Ja. Jag hade inte samma mängd sidor att lämna. Så det är lugnare nerver här.
Ja, det låter bra. Nils Svärd, hur är stressnivåerna för dig?
De är bra, men det känns lite allmänt fnittrigt här i studion skulle jag säga generellt. Där med så här småtrötta medelålders män som har kämpat mot en deadline.
Det är någonting det... efter lämning. Det blir något sånt här att man bara... Ja. Mm. Man blir fnittrig helt enkelt. Ja, idag så ska vi prata om sommartestet. Men först så tänkte jag höra med er. Har ni sett några nyheter, snackisar, saker i veckan?
Ja, men jag såg en sak här i lokaltidningen. De ska ju göra om märket längs Stockholms cykelbanor. Ja. Nu är det slut på herrcyklandet. Nu ska även damerna få vara med.
Okej, så de ska göra den symbolen för att cykla, eller?
Ja, de gör väl inte om den, utan de nya cykelbanorna kommer ha en mer unisex-variant. Men jag tycker det ser väldigt mycket ut som en damcykel. Så man får välja.
Är du kränkt, Claes?
Ja, lite grann faktiskt. Men cykelbranschen har uttalat sig och det finns tydligen inget som är herr- och damcykel, utan det ska vara olika liksom, användningsområden. De menar att man har en stång som... många herrcyklar när man cyklar landsväg. Och sen har den här ramen som damcyklarna har lite mer kanske mountainbike-karaktär. Så,
ja, det är ett smidigt insteg i vardagen som citycykel uppskattar ändå att köra. Liksom någonting med ett enkelt insteg när man har lite mer businessklädd. Sådär,
det är lite
svänga sig
jobbigare.
Upp med tajta kostymbrallor. Liksom.
Exakt, det är lite jobbigare att sätta sig på en herrcykel. Man måste liksom luta ner den väldigt mycket innan man kommer upp på den. Jaha,
det blir mycket gubbljud på en herrcykel när man kommit på av den.
Därom namnet kanske.
Jag har faktiskt inte tänkt på det speciellt mycket.
När får vi se de här nya symbolerna eller har de redan dykt upp?
Den första är vi på plats va, såg jag. Borgarrådet, trafikborgarrådet Daniel Heldén var väl ute och gjorde den första målningen på natten och stod där med någon eldkastare och brände fast något märke.
Bara för att bli tydliga, man kommer alltså inte att byta befintliga plåtskyltar utan det här är bara när man gör anlägger nya banor på asfalten då.
Jag tror det är det som är på asfalten med vita sträcken liksom, målningarna. Så jag vet inte om man kommer, jag tror inte man kommer byta ut dem. Det har jag inte fattat som utan måla nytt så är det en ny typ.
Precis.
Nils, du hade sett någonting från veckan om motorsport eller hur var det?
Ja, jag pratade om det här på lunchen. Det var inte så länge sedan vi diskuterade de svenska framgångarna inom bilracingen nu när herr Eriksson gick och vann Indy 500. Men jag tycker också kul att lyfta fram de här unga stjärnorna som är vi har några ganska starka talanger på väg upp. Även i USA. Vi har exempelvis i Indy Light-serien så har vi ju Linus Lundqvist, en 23-åring från Tyresö som skördar riktigt stora framgångar och gjort så ganska länge egentligen där borta. han vann ju faktiskt det brittiska Formel 3-mästerskapet tror jag 2018. Och sen gjorde vi några mer satsningar i Europa innan han hamnade i USA 2020. Där han gick direkt och vann Formel Regional America tror jag det heter, någonting sånt där. Någon liksom, gräsrotserie som han vann ganska enkelt. Och då kom man in i Hondas program kan man säga, med stöttning från Honda då, och kliv upp i Indy Light-serien som vinnare. Han var ju trea direkt som rookie, och nu i år under 2020 så har han faktiskt vunnit tror jag 4 vinster på 7 lopp. 5 pole positions och leder ju mästerskapet tämligen överlägset med nästan 100 poäng före tvåan.
Så där
har vi lite grejer som händer. Men även här i Europa så har vi en svensk kille, Dino Beganovic från Linköping.
Det är han Ferrari-killen va?
Precis, han är upptagen i Ferraris Driving Academy. Den här Dino med stöttning av Ferrari, han tävlar och leder just nu den europeiska Former Regional European Championship, där han kör för Prema då, som är lite Ferraris juniorstall. Och även han leder väl tämligen överlägset. Och jag har ju vunnit, jag tror det är 3 segrar hittills år, och han har varit på pallen i 8 av 10 lopp hittills.
Och som alla vet så är jämnhet nyckeln till framgång inom all motorsport, vågar jag påstå. Mm.
Absolut, plocka då, de här poängpinnarna.
Och då är det bara inträdesavgiften kvar då?
Lite så kanske, men är man inne i med Driving Academy-grejerna som nu Dino är, och bara heta Dino och köra för hos Ferrari.
Ja, har man handla inne.
Den PR-grejen liksom, det tror jag kommer gå bra. Liksom. Och de har ju lyckats ganska bra med sina förartalanger, med Leclerc är ju en sån som gick när Driving Academy inte fallit för länge sedan.
Ja, det vore roligt om vi får fler framgångar och glädjas åt i Formel 1.
Ja, det är ju väldigt roligt när det går bra.
Ja, men det ska bli spännande att följa de här killarna. En är i Europa här nu på frammarsch, och en som klättrar ganska snabbt i den amerikanska hierarkin också.
Hur är det när man, alltså man blir antagen av en sån här förarakademi och sådär, och klättrar på olika sätt och i olika serier? Är det Formel 1 som är slutdestination, eller vad är tanken när man, eller är det olika?
Det måste vara STCC efter Formel 1. Det är vi väl överens om.
Ja, STCC på tal om nyheter. Ja. De har ju också en nyhet här, för det var förra veckan, att de ska bli helt elektriska. Mm. Det är ju också.
Just det. Ja.
Spännande att se.
Och för er som inte orkar se ett Formel 1-lopp, jag hör till dem, kan jag alltid rekommendera MotoGP. Full action, 45 minuter, klart. Ja. Och det är minst 200% mer action. Kanske inte den här säsongen, men hittills har det varit det.
Men det är ju faktiskt lite action i Formel 1. Vi har ju pratat om det där tidigare. Det har vi bara, när bilarna studsar.
Ja, det har vi pratat om. Och de har ju klagat ännu mer. Var det Hamilton här senast?
Det är väl bara han som klagar.
Nu kommer jag inte köra mer om det studsar så här.
I Azerbaijan där så klev han ju ur sin bil och höll sig för ländryggen och såg mäkta påverkad ut av detta och hade väldigt ont. Och de kom väl fram till Mercedes stallchef då, Toto Wolff, att de här vertikala påfrestningarna då studsade upp och ner, att det var motsvarat typ 6G. Så det lär man väl få lite ont i ryggraden av, jag vet inte.
Det vet alla idrottsmän att det handlar bara om där förtäckt nervositet.
Ja. Precis. Det är alltid så här, den som vinner har aldrig haft något problem. Tvåan har haft lite mer problem. Trean har haft lite mer problem, och sen kommer fyran som kanske har lite ont någonstans, och så kommer femman. Det är klassisk hierarki. Men ändå, FIA har ju inte tagit det på allvar, och du kommer inte ihåg exakt vad de skrev i regelboken, men i alla fall kom inför någon form av begränsningar. Och även förarna själva har ju tagit upp det på förarmötet, där alla förare, utom gubben Alonso, han tyckte det bara var en massa gnäll, han röstade emot. Men alla andra förare röstade för att man även skulle införa begränsningar för hur mycket krafter som ska vi blanda i de här stötningarna.
Och som tidigare har ju Alonso en ryggrad av rostfritt stål som tidigare krasch, helt enkelt. Så där har vi förklaringen.
Ja, men som sagt, nu ska ju FIA titta närmare på varje bil, hur mycket den får röra sig upp och ner när det studsar. För det har ju någonting med luftströmmarna i golvet med, va? Och göra de nya regler som gör att alla bilar ser i stort sett olika ut. De har kommit på olika lösningar, stallen, på det här.
Man får väl använda så kallad ground effect. Mm. Det är det som är att man får suga ner. Man tar bilen som en omvänd vinge liksom, som suger ner bilen mot marken. Och när den slår i marken, då studsar den tillbaka för att sen tryckas ner igen av luftströmmarna, så att då får man en oscillariseringseffekt där de studsar framåt. Men sen jag har tänkt på det som ingen har pratat om än. Nu är det så här däcknörd, så jag går in på däckreglerna. De har ju ganska nyligen bytt däckreglementet. Och man kör ju med 18-tumsfälgar nu, förut hade man ju mycket mindre, var det 15? 13 man
har. Ja, till och med 13 tror jag.
13, jag har varit osäker vad det var förra.
Men mycket gummi.
Vi ser väldigt mycket gummi. Och där satt ju fjädringarna. Så alltså, Fretbilar har inte haft någon fjädring, utan däcken har ju skött fjädringen i det hela. Nu har man ju bytt till större fälgar, mindre gummi, vilket gör ju att även där har ju komforten försämrat. Och komforten för chaufförerna har ju blivit sämre. Också med det här. Skulle vara intressant att se om det hade varit annorlunda med de gamla däcken eller inte. Men förmodligen, annars hade man tagit upp det som en form av lösning på något vis och diskuterat det hela. Men där är ju ändå ganska mycket som gjort det tuffare för de stackars ryggradarna som svänger runt på banan och studsar ner längs raksträckorna.
Ja, men det är väl en liten nyhet att för första gången har BMW 3-serie kommit som en riktig M-version, så att nu kan du alltså då gå och köpa en M3-kombi. Och den ser ju rätt spännande ut, tycker jag. Den har ju bibehållit den här skärmbredden över bakhjulen, så att den ser ju riktigt stödig ut.
Ja, 2 tummar upp, minst. Mm. Jag tycker det är en toppen idé som vi har väntat liksom.
Men jag kommer ihåg, vi hade ju, det var Niklas tror jag som hade bilen, en vanlig M3
Competition
var det, just det, utlånad här för några veckor sedan, och jag körde den där bilen, och det är ju som att sitta i en kakburk när någon skriker utanför. Det låter ju nog kopiöst i den. Jag hoppas att kombin kanske är lite tystare, om man nu ska kalla det familjebil.
Alltså, om jag ska ha den här standardbilen som ska vara en sportbil, så gillar jag här då mera Audi-spåret, eller som Volvo med T5R också hade med kombin. Alltså, ska man ha den här praktiska bilen som är snabb, klart ska man ha en kombi. Jag tycker den blir snyggare. Alltså, en riktigt krallig skärmbreddare på den här kombikarossen, det är mumma i mina ögon.
Jag tycker samt att de har blivit lite too much. Det var det som var grejen med de här första S-modellerna och även M-modellerna från BMW och AMG, tidiga AMG. Att de var så otroligt diskreta att du kunde liksom få dem att se ut som vilken vanlig BMW 320 som helst.
Bara pilla bort emblemet liksom.
Ja visst, det var klart. Men nu ser man, den bara skryker upp till standardbilen. Jag tycker det är lite trist.
Mercedes har ju haft förut, åtminstone på förra generationens E-klass, ja, just det. Så hade de ett businesspaket man kunde beställa till sin AMG. Då fick man bara liksom ett vanligt AMG-line utförande liksom. Eller Avantgarde tror jag, var de kjolpaketen man fick.
Det blev av, åtminstone på kombin blev det av med de 4 utblåsen.
Ja,
de försvann.
Utblåsen försvann.
Men fronten fixar de inte, där är de tvungna att ha kvar för luftladdade kylarna.
Men det är för mig att de ändå körde en AMG-line, att det var ändå lite större luftinsläpp, men inte fullt så vulgärt som den vanliga. Sen såg den ut som en vanlig 220 CDI liksom, när den stod still med lite större fälgar tills man startade bilen då, såklart.
Jag vet att hos en del Phaeton-kunder, den här Folka Phaeton, lyxbilen som kommer runt millennieskiftet, där fanns det ju en W12 på, tror jag, 420 hästkrafter från början, sen blev det 450, och där enda skillnaden mellan V6an och 12an var ju att 12an hade då 4 avgasutblås, kromade, mycket elegant integrerade stötfångaren bak, men en del kunder tyckte att det var lite för vulgärt. Men folk som bara, det kan vi lösa, så att du kunde få en stötfångare som var från V6an istället, så att det var dolda rör. Mycket snyggt.
Vi målar om herrcykeln till en damcykel.
Precis.
Eller en damcykel till en herrcykel. Det är vilket som. Exklusivt för dig som lyssnar på podden. Testa vi Bilägare Premium för 29 kronor i månaden och få tillgång till alla våra tester och provkörningar digitalt. Det är ingen bindningstid och du kan sluta när du vill. Gå in på vibilagare.se/sommar22. Ja, sommartest. Vissa säger semestertest, men jag tycker inte att det är så mycket semester i det hela. Jag tycker vi jobbar mest när vi gör de här testerna. Vad tycker ni?
Ja, det är ett arbete som ska utföras.
Ja.
Någon måste göra det, så ja. Vi rycker in.
Vi tar ut långtestbilarna på sommarprövningar helt enkelt. De har redan gått igenom vinterns alla tester, och nu är det dags att se hur det ter sig när det är sommar och sol och lite varmare väder ute. Och vilka långtestbilar har vi 2022? Anders?
Vi har Dacia Sandero Stepway, Steppis. Hyundai Ioniq 5. Marvel R Performance.
Från
MG.
MG.
Ja, precis.
Naturligtvis.
Något noggrann med titlarna här.
Ja, jag tycker vi kan slänga titlarna. Du kan kalla mig du. Det är helt okej.
Nej, jag tycker vi ska köra titlar.
Nästa titel är Nissan Qashqai. Och vi avslutar med Subaru Outback.
Mm, där har vi dem.
Det var 5.
Ja, det var det. Och vad gjorde vi i år, Nils? Åkte till världens ände i alla fall.
Gjorde
som
vi.
Är, som alla vet,
Trosa. Varför den kallar sig för världens ände vet jag inte. Om det har någonting med att man har ändan i trosan, om det är någon sån liten plötslustig ordlek, jag har ingen aning. Men vi var bland annat där som slutmål, men vi hade gjort ganska mycket innan vi hamnade i Trosa, och det här är ett test som pågår ungefär i dagarna 4. Nytt för år var väl att vi inte kanske körde allting på en gång som gjort innan och som gör vintertestet verkligen åker iväg, men vi har haft att göra på testavdelningen liksom. Det har både varit röda dagar här med både pingst och skolavslutningar, hör du på att säga. Det är inte röd dag, men folk är lediga, och vi har gjort 3 tester på ganska kort varsel här inför sommaren. Så att
det händer mycket på vårkanten.
Det har hänt otroligt mycket. Det är därför vi är så sagt lite fnittriga och trötta också. Det är bara kulminerat här med lämningen nummer 10, där man kommer kunna läsa om sommartestet. Men det vi har gjort är att vi tagit våra långtestbilar. Vi har varit ute och kört mer fokuserat på fjädring, buller, förbrukningsrunder har vi kört. Vi har även med elbilarna kört lite laddtest. Vi har sen också åkt ut till ett flygfält där vi packar bilarna fulla med packning. Vi har också kollat då där på flygfältet prestanda, både när de är tom, liksom omkörningsprestanda och bromssträckor, och men även lastat dem fulla och ser liksom hur prestandan påverkas av det och hur bromssträckorna växer eller förblir de samma. Och där kör vi även då med takbox i undanmanöverprovet. Det här är lite unikt. Vi kör ju undanmanöverprov med de flesta bilar som passerar testavdelningen generellt, alltså nybilstesterna. Men just det här med långtest, så kränger vi på en takbox också, just för att ha den här hela vägen ska, eller hela familjen ska hoppa in i bilen, all packning ska med, hundar och akvariefiskar och allting ska ut på släktens semesterställe. Så att man kör ju ganska nedlusade bilar under sommaren, och där vill vi se om man kan bibehålla hyfsat säkra köregenskaper även när man lastar bilen till gränsen vad de ska klara av enligt pappret. Mm. Och så har vi också haft en liten skön fotorunda tillsammans med våran mästerfotograf Simon Hamelius, där vi då åkte världen runt i Sörmland. Så jag höll på att glömma också, klimatmätningar har vi gjort. För det är ju en av de jobbigaste saker man kan göra som bilägare, det är att sätta sig i en soluppvärmd bil liksom, och känna den här kvävande hettan som klibbar mot huden innan man har verkligen fått ner temperaturen i bilen. Så att vi också mäter hur klimatanläggningarna sköter sig och hur snabbt de kyler ner bilarna.
Ja, egentligen, vad tycker ni är jobbigast? Ja, Nils tyckte att det är värmen som är jobbigast, men
ja, minus 20 inte grader, är krispigt och klart att kliva in och...
Nej, jag tycker nästan tvärtom. Det är, alltså, jag satte mig i en glödvarm bil och jag bara, åh vad härligt, den här massiva liksom bildoften som kommer från
du känner
en
att lim kupé. Som så här, det var frigjorts, ja, och frionerna i kupén.
I MG'n, hör jag.
Ja, det gjorde jag faktiskt. Det är roligt att säga det, Claes, men det var MG'n.
Ja, okay.
Och nu pratar också mannen som har standardinställningen 23 grader, 22,
nej, 21.
Ja, faktiskt bastuklubbens ordförande Anders Helgesson här. Liksom.
Ja, man måste ha lite sätesvärme. Men jag håller med dig, Anders. Sommartid också.
Det är oftast att man kommer från havet eller har badat på sommaren. I mitt fall i alla fall. Och då är det ju ännu härligare att sätta sig i den här varma bilen och slippa...
Du har soluppvärm på en sandstrand hela dagen och sen går och sätter dig i en 60-graders bil och tycker vad skönt, ja, att få lite.
Men det är oftast kallt
lufttorka.
I vattnet.
Jag föredrar faktiskt sommaren, det är skönare. Då kan man ändå sitta i t-shirt även om det är lite varmt ett tag, så kommer ju kylan ganska fort. Eller hur är det med det där? Kommer kylan fort?
Ja, det gör faktiskt det. Det får man ändå säga, om man ska vara helt ärlig, så att det här momentet, det är sällan vi ser några jätteskillnader. Har bilen en AC och vi kör liksom med maxeffekt, precis som man gör, man vill ju kyla ner bilen, och det är... Det finns faktiskt en avstickare i år som beter sig lite annorlunda, kan man säga. Kylan kommer, men sen stannar den av och det förblir ganska varmt rätt länge. Det är inte bara resultatet egentligen hur snabbt det blir kallt. Det är också lite en viss finess, att det ser ganska stora skillnader mellan klimatanläggningarna. Hur man liksom ändå fördelar kylan. Är man bra på att kyla i hela kupén, eller är det bara liksom förarens och frampassagerarnas huvuden som blir kalla snabbt? För det är där utblåsen är som mest. Och vi mäter ju också i bagageluckan. På alla lite större bilar med kombikaross, där man kan förvänta sig att det sitter en hund som också ska åka med. Och även hundar, i synnerhet hundar, vill ha det svalt. Så att vi har ju en liten termometer även i bagageluckan på. I alla fall 4 av de här. Dacian slapp den här gången.
Men, ja, men där ser vi ganska stora skillnader. Det är jättebra att slippa Dacian, så att det är nog klokt.
Ja, men så det är en skillnad där också. Sen har ju även, vi känner på klimatanläggningen också sen under färd. Det märker man också skillnad hur väl de jobbar och håller en jämn temperatur och hanterar med solstrålningen hur den går runt, att det är också ganska stora skillnader hur den beter sig, men det mer nämns liksom i förbefarten om någon som ballar ur, men vi har mätsiffror på hur snabbt de kyler och hur väl de fördelar kylen.
Ja, och sen gjordes ju en förbrukningsrunda då när man kollade, och kombinerat med laddtest också för elbilarna, MG Marvel R och Hyundai Ioniq 5.
Förmodligen den ojämnaste match som någonsin har utförts i bilägares historia, höll jag på att säga.
Ja, men det är ju svårt att gå upp mot 800 volts teknik som Hyundai har.
Ja, där. För det är det som är egentligen roligt med elbilarna som kommer nu. Alla typer av laddbilar, man märker att det ändå är liksom i sin linda på något sätt, även om det finns ganska många bra produkter. Det vill jag kalla det för omoget, men annars när man kör biltester så att det är klart att det är skillnader, men handen på hjärtat, det är inte världens största skillnader. Liksom. Det är ungefär likadana bilar, alla har gjort ungefär samma sak. Motoriseringen ser tämligen lika ut. Men så kommer vi in det här med elbilsladdning och där är det ju verkligen skillnader. Bara för att kan nämna något exempel, att Hyundai har den 800 volts-tekniken som vi pratat om, och hamnar man vid rätt stolpe då, och man är rätt imponerad av Hyundai. Jag har kört den nu hela våren och jag har haft fantastiska långresor med den där. Som sagt, tävlingsmänniskan inom mig älskar den här bilen. Man kommer liksom till den här Ionity-stationen eller någon annan av den här Ion eller vad det är som klarar av de här 300 kilowatterna som är maxeffekt. Och så står man där liksom bredvid någon Ford Mach-E, alltså var en ID4, så går runt och kikar, har någon ligger och laddar 80-90 kilowatt nu liksom kring en 30% batterispänning och sådär. Så kommer man in med Hyundai och bara pang upp i 220 och sen ligger den där verkligen, han aldrig understiger 150 nästan på väg upp till 80% markeringen.
Du blir lite liksom, mallig alltså.
Nej, jag är inte mallig, jag är bara glad.
Ja, men du tittar på de andra och ser lite...
Det är så skönt att utklassa med trafikanterna. Racet är inte på motorvägen, det är vid laddstolp.
Nils, försök inte säga nu att du inte blir glad. Jag har ju sett bilderna som din fru tog med dig som går runt med V-tecken och går förbi mackieägarna.
Spruta champagne och åker därifrån liksom, så genom sidorutan. Nej, men det är mäktigt faktiskt vad den klarar av och den kan hålla sån hög laddning under så lång tid. Mm. Och det blir ju mot MG då som... Alltså egentligen, den är inte dålig på något sätt. Däremot kanske den laddar lite långsamt i förhållande till ett tämligen stort batteri som den har. Det är ungefär lika stort som Hyundaien. MG är också lite mer slösaktig på elektronerna i förbrukningen än vad Hyundaien är. Så att ska man få 25 mils räckvidd så räcker det att stanna en kvart i Hyundai. Medan med MG får man stå i 40 minuter.
Jag kan säga att de där 40 minuterna, de märktes. Och så kom det också en norrman med en Audi e-tron med släp och var jätteglad. Och,
han ville prata.
Han ville prata och jag var mitt i mitt protokoll och försökte vara trevlig. Men i alla fall så kom ju han upp i 149-150 där och jag i MG tuggade på min långdistans 70-80 kanske.
Du ser, så du tycker det är lite jobbigt att någon laddar för dig. Liksom. Alltså, ja. Det är lite en kamp där.
Det är
man står och kollar, vad laddar du i din bil? Okay,
det är lite jobbigt blev det. Mm.
Men får ni samma känsla som jag när det står någon sån här snabbladdare bredvid? Du skär mina elektroner. Det är mina elektroner. Om inte du hade tagit dem så hade det gått fortare. Det är mina.
Och sen så blev det en sväng till Lunda flygfält och där gjorde vi diverse olika tester. Bland annat undanmanöverprov, acceleration och bromsprov. Kan vi berätta lite grann om hur det gick där?
Det kan vi göra. Jag tycker att vi börjar med bromsmätningarna. Kanske mest intressant. Alla får ju hyfsat goda resultat. Det varierar väl en smula. Liksom, men inget oroväckande när vi kör tomma bilar och så som vi brukar testa. Alla nybilstester brukar vara. När vi kör bilarna här. Men sen har vi lastat då de upp till den vikt de säger sig klara av då med lastvikt och även liksom en takbox på taket. Eller i MG:s fall så körde vi med lastboxen på kroken för att vi har ju beställt den med lastbågar men de har inte kommit än. Det finns ingenting riktigt än. Men nu fick jag faktiskt en mail från MG i förrgår.
Ja.
Att nu har de en lösning på plats. Det är Mont Blanc som blir underleverantör. De kommer nog, som jag fattade, kan man nog börja leverera så här i slutet av juni.
Oh, vad
till Marvel-ägarna som behöver nu inför semestern. Så skynda och lägg in en beställning tror jag till din MG-handlare för att hinna lägga rabarber på någon som dyker upp. Och de kommer kosta det facila priset av 4254 är det rekommenderade priset.
Jaha.
Det är en slant.
Mm.
Vad kostar de till Subaru? De har väl betydligt dyrare?
Betydligt dyrare. Riktpriset på en Subaru är 5300 men Hyundais riktpris är 6250. Det känns som att man hittar på siffror bara för att man kör några stora elsuvar. Liksom.
Och på Dacia tar man ett litet verktyg och skruvar och sätter dem på tvären.
Ja, precis. Den är det detalj. De har ju Steppo och jag har de här inbyggda bågarna. Liksom.
Och det kan vi även, kunde man få på Subaren också, men inte i vårt utförande.
Nej,
vi har Field.
Vi har en Field, ja.
Där de måste monteras på.
Ja, det förklarar den högre lasten, fattar det som, att man ska kunna taktälta och kunna bära 300 kilo. Därför så behövde några externa de här, då kan man ju, Subaru är ju typen för 100 kilo på taket under körning med den här filvarianten, medan de vanliga då med de här lastbågarna som är inbyggda, som är dessutom mycket smidigare än Dacia, för man behöver inte ha verktyg hos Subaru, det är bara en liten flärplås liksom. Ja, jätteenkelt att använda, så man slipper kämpa med muskelkraft så vi behöver våran Dacia.
Ja, de kärvar lite grann med skruvarna.
Men då får man bara ta 67,5 kilo tror jag, med de här Subarus inbyggda.
Mm.
Nu kommer vi från ämnet en smula, men vi kommer säkert tillbaka till takboxar om en liten stund. Men vi lastar i alla fall då fulla med packning och gör bromsprov. Och där ser vi faktiskt, det är en av bilarna i år som där vi har problem med att bromsarna mattas och den har svårt att få stopp när bilen är fullastad. Och det är då MG Marvel som kräver en stoppsträcka på 42 meter när familjen och pinalerna är med. Och det kan jämföras med Hyundai som är lika tung, båda väger 2 ton, båda rullar på likadana däck från Michelin Premacy 4, så det är ju bra däck som den här kinesiska bilen utrustar med, så det är inte där problemet sitter, utan det är bromsarna som inte håller måttet, utan bromssträckan blir alltså 5 meter längre för MG än med Hyundai när man har familjen med och dess packning, så det är inte så snyggt.
Nej, något att tänka på också.
Och det är med de bästa däcken, alltså medan Michelin är ju broms kungar, hoppas jag, kanske med Conti och några andra märken också som bromsar bra, men jag sitter och funderar hur blir det på liksom när andra ägaren ska byta däck och det är dyra 18 tummar och så väljer man de här lite mer prisvärda alternativen om man scrollar lite mer på listan på de här online-sajterna med däck och hittar något no-name billigt från samma land som bilen är tillverkad. Det lägger man ju, får man plussa på några meter till kan man säga på de här bromssträckorna.
Mm. Ska vi säga hur mycket längre det blev lastat och olastat?
Det kan vi göra. MG var ju inte jätteimponerade när den var tom heller, ska jag säga. Så den bromsar ju på 39,2. Det är väl ingen imponerande siffra för en ny bil idag. Å andra sidan är det inte ensam. Det är även Nissan och Subaru ligger faktiskt på 39 meter.
Olastade.
Olastade. Mm. Men att de andra har ingen stor skillnad om de är lastade eller olastade. Utan det är just Marvin som utmärker sig och då ökar till 42 meter med last och det är ett snitt. Vi kör lite fler upprepningar och man märker att bromspedalerna blir snabbt börjar mattas av och får värmeproblem. Så också egentligen när den är tom. Att liksom den, visst, den bromsar bra en gång. Men sen efter den, om man bromsar på en motorvägsfart eller en inbromsning för att trafiken stannar upp, då har man inte samma bromstryck nästa gång man ska göra en inbromsning.
Ja, är man ute och kör i Europa och kanske kör lite högre hastigheter så får man ju samma bekymmer också, även om det är normal körning så att säga.
Ja visst, så det är värt att ta i beaktande. Så det är väl inget jätteimponerande resultat. Och faktum är att så var ju accelerationsmätningarna också. Två accelerationer går bra. Sen börjar MG ganska snabbt skruva ner effekten att app, nu vill jag nog vilken inte motor, ha så bråttom.
Vilken motor ska jag använda? Ska jag använda fyrstift? Ska jag använda bakhjulsdrift? Nej, jag använde bakhjulsdrift.
Jag vet inte vad jag funderar om det just där är den här kopplingen till framhjulen som det vi hade problem på vintern, att om man står still och fastnar en driva, man vill använda hjulspinn för att gräva sig loss, så får man ju göra det typ max 2 sekunder, sen slog ju fyrhjulsdriften ur. Jag undrar om det är samma sak här, att det är den kopplingen till framhjulen som gör att den inte är fyrhjulsdriven längre, att den då stryper effekten för att inte överhettas. Men det är spekulationen från min sida.
Jag tror verkligen att det här 200 som MG hävdar, det ska nog 17 vara verkligen att stjärnorna står i rätt vinklar för att det ska inträffa, för vid 175-178 så var det extremt tungt hos Marvel och den gav inte full effekt. Den gav runt 70-75%.
Mm. Stjärnorna ska stå rätt. Det ska vara bara i drakens år. Som
ja,
kommer upp i.
Då går det.
Då kanske.
Det är djup konsumentjournalistik. Vi testar toppfarten.
Ja.
Har man sagt 200 ska det vara 200. Jag håller med dig, Anders. För det är rätt intressant ändå att elbilar kanske då får lite skäll av lite höhö, förstås sig på att de, vilken dålig toppfart de har liksom. Men det är faktiskt MG som på pappret har den högsta toppfarten i långtestallet med sina 200, hela 1 km/h mer än Nissan Qashqai, och lägst är Dacia Sandero 163. Då är det faktiskt Sandero som har ju mest problem med last och har en hyfsad omkörningssträcka.
Ja, för det är ju den som är viktig, att kunna köra om säkert och vet att det kan göras i tid. Det är ju en väldigt
exakt.
Viktig sak.
Så vi kör, om man tar det 70-110, liksom kickdown, full gas, det är automatlådor allihopa, så behöver Dacia Sandero 332 meter eller 13 sekunder att göra det på med fullpackning och takbox, medans exempelvis MG Marvel, elbilen, gör det på 100 meter blankt. Så det är lite mer planering innan man kör om i Sanderon.
Och så har vi undanmanöverprovet som vi gör med och utan full last.
Ja, jag tror jag ska säga med utan spypåse.
Ja, det är också. Det...
Ja, det var spännande i år.
Det var det.
Mm. Så kan vi säga. Vi kan börja med att säga vilka som var bäst. Ja. Nissan Qashqai.
Alltså, det var bara gjort en sum.
Och det är också den faktiskt i gänget som får ta mest last. Så att det är liksom inte att den har liksom fuskat sig till med någon liten fin broschyrsiffra och bara slängt in någon enstaka sandsäck, utan Qashqaien får lasta 485 kilo, vilket är 6 kilo mer än stora Subarun. Men ändå gick den som en ja, men exemplariskt uppträdande faktiskt. Ganska tydligt, kraftigt ESP-system som ändå går in, men inte att den liksom stör, utan går in och lotsar föraren och drar ner farten lite lugnt och beskedligt genom hela konbanan. Så 75 blås var inga problem med bibehållen. Liksom. Den är alltid konsekvent i alla hastigheter när man kör den. Till slut ser det mest på att det finns tillräckligt med framgrepp så att den understyr lite och tar i konen och sådär.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Så att det var väldigt odramatiskt så.
Och det är som man vill ha.
Hatten åt den. Ja, men det var en vanlig bruksbil, ingen sportbil, utan den hjälpte föraren att köra igenom konbanan trots den ganska höga lasten den bar på. Så att, imponerande av Nissan faktiskt. Men det var den enda som imponerade. Sen är det egentligen idel besvikelse, hör jag på att säga. Marvin sladdar brett. Hyundaien, då har vi ju kört förut undan manöver. Den är ju verkligen den trivs ju inte på en.
Nej.
Kör alltså dynamiskt. Det är en ganska dålig låg returfjädring som liksom sätter allting i en form av sjögung. Liksom. Man studsar runt där. Både Marvin och Hyundaien klarar väl 70 jämnt båda två.
Men långsammast måste ju vara ett Dacian. För den vet jag, när vi hade den på test så gick den ju inte toppen.
Den bara understyr. Det tar ju för först inte styrning heller. Alltså det är stort dolglapp i styrningen. Det tar tid att liksom få hela ekipaget att börja svänga runt. Så att det är ju, den var klart långsammast.
Tar det tid att få hela ekipaget? Det är ju inte så stort ekipage
heller. Stor. Men det är så man kör även på småvägar. Alltså det är som fördröjning med styrning. Allting är så flagmatiskt. Och liksom det är ju, det är ingen körglädje. Liksom, den gillar inte kurvor.
Mm. Jag vet när vi jämför den lite grann med vår gamla Renault Clio som egentligen delar samma platta, och vilken skillnad det är hur antisladdsystemen arbetar. Att Clion känns som att den har fått de här 6000 extra utvecklingstimmarna som Dacian kanske hade behövt. Precis. För att gå lite bättre.
Det är det man märker ofta med någonting. Det är där det kostar. Det är egentligen kanske inte prylarna, utan det är just att trimma in allting och jobba med ingenjörstimmar. Det är det som betyder lite. Någon skrev att Dacian understyr som en gris med 1,5 promille i kroppen.
Oj. Ja. Inte den går bara rakt fram.
Ja.
Det var en väldigt talande liknelse.
Så det var sämst. Sen har vi faktiskt årets favoritfall. Ska vi gå in på det ändå? Vad som händer med Subarun?
Det är väl lämpligt.
Vi måste väl hantera det.
Ja.
För den, den hyllade vi ju när vi hade den på test i undanmanöverprovet tidigare, utan takbox. Jättestabilt, även där som Nissan egentligen, ESP som går in, inte abrupt, utan ganska tydligt tar ner farten och att man som före lugn och ro hinner väja för de hinder som sker vid en krissituation på vägen, även högre farter. Men när vi slängde på takboxen, så det gick jättebra upp till 70, även 71, men vid 73 så var det verkligen en stor viktförflyttning över till vänster ytterhjul där, som liksom börjar och inte kan hantera den vikten. Man känner hur bilen börjar studsa liksom på fjädringen och däcket, och den är på väg att inte kantra, det var ett tag i, men alltså den är ju, den tappar greppet lite grann, liksom tappar fattningen.
Vi kanske ska förklara hur den här manövern går till, förutom att vi lastar bilen till maxlast och har på en takbox. Det är ju då, vi är på ett flygfält och vi har den här konbanan uppställd, och då ska man tänka sig att det är som en landsväg med två körfält. Så att då kommer du åkande glad i hågen i det högra körfältet, och så ska du tänka att det kommer ett hinder. Det kan vara en barnvagn, en älg eller ja, i stort sett vad som helst. Då. Någonting kommer ut som du inte vill köra på.
I ditt körfält, ja.
I ditt körfält. Och så då hastigt svänger man ju undan som man gör.
Mm, ut i mötande körfält.
Ut i mötande körfält, sen man svänger vänster. Och sen så inser man att oj, jag får ju möte här i mötande körfält. Men då har jag passerat mitt hinder. Men då måste jag ju omedelbart tillbaks i det högra, mitt körfält. Och så vrider man hårt, snabbt ratten tillbaks. Och så ska bilen klara det här.
Och det var just på den här höger gir tillbaka.
När man ska tillbaka.
Det var då som Subaren...
Ja, det blir det. Där kommer liksom hela vikten även på taket också. Det är en ganska lång fjädringsväg på Subaren. Den har jättefin fjädring övrigt. Liksom. Men det här vers över liksom mot yttre framhjulet. Och liksom fjädringen börjar studsa tillbaka. Man börjar få det här studsande beteendet. Och det som hände var att däcksidan orkar inte hålla emot hela den grejen. Alla de krafterna som sker i viktförflyttningen. Så däcket nästan viker sig under fälgen. Fälgkanten går ner i backen. Och ja, sen har man en generalpunktering liksom. Och där stod vi med utan ett däck som kränkt av fälgen.
Det förklarar utseendet på fälgen när jag tog över bilen efter den här dagen. Så ut som någon hade haft uppe den i svarven.
Det har vi haft också. Det finns tydligt skärspår genom asfalten liksom, där den här metallkanten går ner. Ganska, det är rätt läskigt egentligen. Nu kändes det inte som att vi var på väg att tippa någon gång under själva undanmanöver. Men det är ju ändå en riskfaktor. När en fälg tar i ett och stopp så kan det ju, om det vill illa, slå runt. Vi var inte i närheten att göra den här gången ska jag säga. Men
Nej, det var lite obehagligt att sitta i faktiskt när det hände. Man hörde det där ljudet och att det liksom rörde sig.
Och så här ska det inte gå till. Och därför så lånade vi ut en ny Outback för att se. För det kan hända att det var en skada på däcket. Vi har ändå kört den här bilen en del. Att man kanske skrapade in trottoarkant och så. Det var därför däcket ska vika. Så att vi lånade ut en till. Tyvärr inte likadan faktiskt. Det var ingen fil utan det var den här touringen med de inbyggda lastbågarna. Och det sänker takboxen, han är mycket närmare taket. Egentligen, det som vi använder sitter bara 3 centimeter ovanför taket på den. Men
medan den på våran då som har externa, då är det nästan, kan det vara en decimeter drygt?
Ja, den bygger på, den sitter ovanför railsen och sen sätter man på den.
Ja, då är det, den, så att det är långt mer än en decimeter ner till taket på bilen.
Helt enkelt. Runt en decimeter i alla fall. Så att man sänkte timpunkten en del. Så med samma last i takboxen. Här ska vi också säga då att de här externa bågarna som man sätter på, det är också taklast. Så man ska inte tänka att om en bil klarar 75 kilo på taket, det är inte 75 kilo in i takboxen. Och det är inte ens 75 kilo med last och takbox, utan inklusive lastbågarna. Allting ska ju med. Men Subaren då som är inbyggda, då försvinner ju 5 kilo taklast. Så då kör vi då med 55 kilo ungefär. Vi hade 60 kilo innan. Och då, den krängde men det vart aldrig riktigt det fenomenet. Sen har vi på 10 kilo till för att kompensera den lägre faktorn och då kommer in det här studsandet igen. Men just i den lånebilen så krängde den inte av däcket, men vi ser ju på både filmen och bilderna att däcket har ju vikit sig under och fälgkanten är bara några millimeter och slår i.
Det var ju väldigt, väldigt, väldigt nära.
Så hade vi velat kunna bara fortsätta tills det hade hänt förr eller senare, det var bara en tidsfråga. Men vi kan bara se att det var ingen undantagsfall för just våran Subaru. Och det gör att vi ställer så starkt kritiska till att verkligen lasta 100 kilo på det här filutförandet och tro att man ska säkra köregenskaper vid en krissituation om någonting händer. För vi körde, det här var 60 kilo vi hade på taket när det här inträffade, så vi är 40 kilo till man får lägga på. Som dessutom sitter ännu högre upp än på en vanlig Subaru, så att jag är lite besviken på det här. Så att det ska man köpa bågar för nästan 6 000 spänn extra som var en vanlig Outback.
Sen kan man ju säga att vi lastar ju ändå de här takboxarna med viktsäckar på botten utav takboxen. Hade du packat någonting som har lite högre tyngdpunkt än säg en elcykel om man får upp den till exempel, då kan det här också förändras ganska fort.
Ja, det är en ganska platt box. Vi använder den här Thule Flow som vi har på redaktionen som är ganska låg sådan. Det finns en mycket större, högre, mer volymösa som ändå höjer ännu mer. Så att det var jag tycker det var besviken på Subaren att inte den klarar mer när de säger att den ska faktiskt klara 100 kilo på taket i den här versionen och vi kör med 60 och det här händer.
Hur ska man då tänka om man äger en Subaru Outback med Field?
Jag skulle visst köra med takbox om du vill för att svälja volymen om du behöver, men jag ställer mig skarpt kritiskt till den här 100 kilos uppgivelsen som Subaru säger den klarar. Det tror inte jag på, inte med nuvarande med däckbestyckning som de har valt. Utan jag tycker, var lite försiktig med att lasta på taket. Det ska man alltid vara, men lite extra här nu så inte man tror att man har en riktigt stor och stark och stabil sådan.
Jag skulle kunna tänka mig om jag är till nöd och tvungen att lasta mycket på taket så kanske ändå skulle se över däckstrycket en extra gång.
Vi har ju testat ju däcktrycket direkt innan vi sticker ut så att allting är gjort liksom by the book, för det är väldigt viktigt att ha överhuvudtaget. Lastar man, det är ett allmänt generellt roll. Ska man ha bilen full med packningen, du kan inte bara kanske ta bilen som den står, utan åk till förbi macken, tanka upp den rent allmänt med soppa så du klarar dig. Men kolla däcktrycket, det är, och man får inte undersöka det hela. Det är stor skillnad för bilen att köra tom eller med full last, och däcken behöver den hjälpen den behöver för att bibehålla säkra köregenskaper.
Och man kan ju höja till ett däcktryck som skulle vara aktuellt för vinterbruk för samma däcksdimension till exempel, så har man ju en liten extra säkerhetsmarginal.
Absolut. Ja, precis. Kör man mycket på taket så är det nog bra att tänka över lite extra. Hellre för högt än för lågt.
Det är väldigt populärt med taktält. Jag för mig att man har sett reklam från Subaru också med detta på. Men det är, då är vi inte uppe runt 100 kilo, knappast. De lär ju vara, inte väga lika mycket.
De väger nog en slant. Kan
det
jag tänka mig,
är nog ganska tunga. Den vi hade på Dacian, jag vill säga Sandero, men det är en Duster vi hade 2019. Va? Mm. Där kördes det med taktält, och det taktältet tror jag var precis vad den bilen fick ha på taket, och det är 75 kilo, men till och med 80 kilo.
Ja, vi inte 80 på den till och med, tror jag. Ja. För Sandero tar ju faktiskt 80 kilo på taket, vilket hedrar den för att vara så liten som den där.
Ja. Nej, det finns ju en del olika modeller, men en del har ju väldigt, som bygger väldigt mycket på höjden. Det kan man väl tänka på där också. Mm.
Men det ska vara intressant att se. Jag har skickat någon testrapport till Japan på engelska och förklarat det hela. Får vi se vad de själva, vad så bara kommer fram till.
För de har lovat att titta på det här?
De har lovat att titta på det här, absolut. Vi har ju förhört av oss dem och sett det här har hänt, så borde det inte vara. Men jag tror också mycket är med man får nog se över kanske däckutrustning på den bilen. Den rullar inte ens på förstärkta däck, det är inga XL-däck. Så jag tror bara där kan man då säkert hitta en snabb och smidig lösning för Outback Field-ägare. För det känns som att det är det som händer, det är däcksidan som inte orkar hålla emot. Och det är också en trend som vi ser. Vi har pratat om det innan, vi pratade om ekodäck förut. Att man går ju mer och mer mot lättrullade däck. Och en av de sakerna är att minska på materialet, att det är tunnare och tunnare däcksidor, och det tror jag många har märkt av, att det är lätt att få punktering med de här originalhjulen. Många har ju klagat på det på ekodäcken också, som är ännu tunnare. Och det har ju däckbranschen sagt, att kör man många kilometer, många mil på grusvägar, kanske inte man ska ha de däcken som kommer levererade på bilen från fabrik. För att de här, alla är ju, vill få ner CO2-utsläpp, vill få ner skattesiffror, vill få ner allting sånt. Och det tummas både här och där, och som sagt, tunnare och tunnare däcksidor. Så jag lutar mot det någonstans där som går problem med Subaru, att den inte anpassat däckutrustningen till vad bilen ska klara av. Som sagt, bara köra med XL-däck, det kanske hade varit det som hade avgjort det hela. Extra load står det för övrigt.
Och apropå lastade bilar, vi provlastar dem ju också i bagaget med diverse väskor och kollar in i utrymmen och lite komfort och sådär. Hur gick det där?
Subaru måste bara varit att kasta in grejerna. Den är enormt stor.
Ja, det är underbart bagage faktiskt. Det är långt och det är brett också.
Jag fällde baksätet häromdagen. Jag bara, men ska jag ha in ett flygplan här? Vad har ni tänkt? Liksom? Det är verkligen lastgolvet gigantiskt.
168 centimeter har du lastgolv när du fäller. Sen har du lite mer fram till framstolarna förmodligen. Liksom. Men mäter ju bara själva golvet.
Har du bredden och, där också?
Jajamän, 111 centimeter mellan hjulhusen. Så visst, det är ju inte V70-klass, den gamla V70, liksom, men det är få bilar som är bredare än 110 cm. För året kan bredare än 105 också, i synnerhet asiatiska bilar.
Jag undrar om du går in en optimist, jag håller den där. Det är nästan så det borde gå.
Vi kanske kan förklara för lyssnarna hur vi mäter bagagevolymen i bilen. Vad är det som gäller?
Ja, alltså, för oss är det ganska enkelt. Vi läser med lasermätare, för det första. De olika måtten, längd och bredd och höjd och lite sådana saker. Sedan packar vi också, dels har vi gjort de vanliga läskbackarna. För att, nu kanske, ibland får man sådana här insändare eller folk som skriver att det är väl ingen som köper läskeblask längre i backar. Nej, det kanske man inte gör, men det är ändå väldigt bra mått för att jämföra hur olika lättlastade bagagen är när man stuvar in saker. Och sen i det här fallet har vi även använt olika typer av resväskor. Och då har vi kört att vi inte lastar upp i taket, utan man stoppar in liksom en nivå, liksom, ungefär under insynsskyddet, cirkus, normalt sett. Så det är vad vi själva har testat. Men sen har man ju också de här VDA-litrarna som står i broschyren. Och där kan man värt att ta upp också en del. Att när man jämför olika bilars bagagevolym i VDA, som det heter, standardmått, i antal liter, då mäter man ju bara upp till insynsskyddet eller möjligtvis upp till ryggstödets högsta höjd, liksom vid axel, delen. Det är det som är angivet. Så att där kommer ju kombibilar inte så väl ut. Där kan man ju lasta mycket mer upp till taket. Men det tas aldrig hänsyn till broschyrsiffran. Så att man, om man jämför olika bilar och tycker att oj, den här sedanen lastar lika mycket som en kombi. Nej, det gör den inte. För att det är bara upp till hatthyllan och insynsskyddet som det här VDA-måttet anger. Och dessutom får man ju också använda lite olika fack under till och sådana saker. Där man kan lägga de här olika klossarna som är en standardgrej. Så det finns lite trixande med de här VDA-grejerna. Så där ska man ju ta en del med en nypa salt.
Och när vi fäller baksätet, är det, då är det upp till tak som gäller?
Ja, när vi lastar liksom med läskbackar där, då är det maxmått verkligen. Nu ska du flytta och hjälpa din, flytta själv eller hjälpa någon annan. Bara trycka in allting som går, på säga, hur mycket går in i kupén.
Och lastar vi backar, då tänker vi att man är i Tyskland och ska...
Precis, nej. Lite så. Men så var den definitivt, Anders, den är den som är helt klart mest lätt lastad. Men jag skulle ändå vilja ge beröm till Qashqai för att vara en sån liten bil. Den är ju ändå en bara 440 lång jämfört med Subarus 490. Så det är klart den är mycket mindre bil. Men även den för japansk bil ganska brett mellan hjulhusen. Det är faktiskt 108 cm. Näst bäst i det här gänget. Och dessutom, om man jämför med Marvel, nu får jag ett dåligt samvete, nu kommer jag klaga på MG'n här igen, men jag sitter och tittar på specifikationer och jag sitter och funderar, har de bara skickat in mått till Transportstyrelsen från Kina som de har hittat på själva? Alltså, är den så här stor på utsidan och så här trång på insidan?
Ja, vad var det du sa? Den är bredare än Hyundai.
Ja, Hyundai Ioniq som är den här jättestora, fina, rymliga elbilen som är lite, du sa att du kallar den för en modern Pacer, Claes, för att den känns så bred. MG är alltså 3 cm bredare. Den är 3 cm längre och 1 cm högre. Så MG är ju en större bil än vad Ioniqen är. Men sen när vi lastar den så går det in ungefär lite mer än vad Dacia Duster klarar av.
Det som är roligt är, Nils, när du säger att den lastar lite mer än Dacia. Men då kan man ju undra vad Dacia har skickat in för siffror. För den ska ju då lasta nästan 60 liter mer nästan. Upp till insynsskyddet. 410 liter för Dacia Sandero, men bara 357 för MG.
Jag vet, 357, det är liksom en jätteliten golfklassare. Och det tror jag stämmer ganska bra, för att i Sanderon har de också räknat med, alltså hela vägen ner, om man säger, det går ju att få med dubbelt lastgolv upp och säga en balja under. Man
inte
får
i Sverige dem. Tyvärr.
Nej, inte. Jo, var inte det tillval? Jo, för 1500
förlåt,
spänn,
det går i Sverige. Jag blandar ihop bilarna.
Det, går alltså. Det är tillval. Men jag menar, Marvin har ju ingenting under. Det finns inte ens liksom ett stuvfack. Vi har precis tagit över den av Maria nu här idag vid lunch, och det finns ingenstans att lägga liksom en boxerögle eller lite små prylar som är bra att ha och gömma någonstans. Det finns ingenting under bagagegolvet, det är bara en baslåda och lite andra saker. Och det är ju också så när man använder den. Ja, den är svår. Det är alltså en decimeter kortare lastgolv, alltså på längden, än Hyundaien som då egentligen har kortare yttermått. Jag förstår inte, om man tittar på specifikationerna.
Det går inte ihop.
Det går inte ihop. Det är liksom lost in translation någonstans här med för MG. Vart tar centimeterna vägen?
MG är ju brittiska. De kanske är med brittiska mått, är det det?
Ja, de kanske inte visste om de ska gå och skriva in inches eller centimeter till Transportstyrelsen.
Jajamän, där har du det.
För jag satt och kollade, det här måste vara fel. Så kollade på Transportstyrelsen vad den är liksom typad som och de måtten i skattepapperna. Liksom. Men det, allt stämmer.
Vi kan konstatera i alla fall att toppfarten stämmer inte. Fyrhjulsdriften fungerar inte.
Inte åt alla håll.
Måtten stämmer inte.
Nej.
Men det är tur att de flesta verkar privatleasa den här bilen då. Och lämnar tillbaka den efter 3 år. Men man kan ju se upp när man ska köpa den som begagnad.
Mm.
Så man vet vad man får.
Ja, det är ju lite oklart kanske.
Ja, men å andra sidan får man bli imponerad av Hyundai. Då, hur rymlig den känns för bara att vara 4,64 lång. Här hjälper det långa axelavståndet som den har. Den är ju verkligen lång, vilket gör inte små otymplig i stan och parkerat. Man får ta ut svängen lite grann nästan för att komma runt parkeringsgarage, pelar och annat.
Vi tittar ju också på buller i bilarna. Eller lyssnar efter buller snarare.
Mm, det gör vi. Och det vi gör ett annorlunda nu på sommartestet är att vi också mäter buller i baksätet. För man kanske då fraktar hela familjen och man vill ha komfort lite överallt. Och där är det faktiskt 2 bilar som man ser en ganska tydlig skillnad mellan framsäteskomforten och baksäteskomforten, att den inte alls lika väl isolerad kring hjulhusen bak och sånt där, och det slår igenom. Det hörs för örat också om man jämför, och även mätaren ser samma sak, och det är Nissan Qashqai och Marvel. Även de som kommer till sämre ut om man jämför framsäteskomfort med baksäteskomfort. Annars är Marvel en väldigt tyst bil, det måste man ändå säga. Nu faktiskt kastar mycket skit på den, men den är ju otroligt, den är kul att köra, den är kvick. fantastisk gasrespons.
Riktigt bra fjädring också.
Nej.
Inte?
Det är en jättefin när det är tom bil och man är själv och kör ganska lugna vägar. Men jag kan säga när man lastar den full. Vad var det du sa? MG Impala. 60-tals gung. Oj vad det gungar.
Ja, det kan jag tänka mig.
För oj det var den slog i stoppen osnyggt och slår igenom. Får inte allt för stora gupp.
Det märkte jag även på Hyundai Ioniq 5. När vi körde böljande landsvägar så var det vissa sänker där den hade svårt med returfjädringen.
Ja, Honda har ju väldigt problem med returfjädringen. Den blir nästan lite gungig, liksom blir större gupp och sånt där. Men den slår inte igenom. MG'n får ju faktiskt problem när det blir riktigt stora gupp. Även när den är tom så slår den igenom. Och klarar inte heller gupp när vägen svänger, kommer gupp samtidigt. Och tappar liksom kursen och hoppar till. Och bakvagnen, känns som att bakhjulen inte håller vägkontakt hela tiden. Så att den är jättebekväm och mjuk, men de har inte lyckats anpassa den för. Lite som vanligt med MG'n. Så fort man sätter press på den, då är nu ballar den ur och gör någonting annat. Mm. Den känns jättebra vid första intrycken. Men den är tyst, det ska vi säga. Den är faktiskt riktigt tyst. Men ja, inte tystast, det är Hyundai.
Mm. Men hur har vi det då i Subaru Outback och Dacia Sandero har vi inte nämnt så mycket om i komfort?
Nej, tar vi buller så är ju Subaru faktiskt nästan på par med elbilarna. Sen rullar den på lite lätt terrängt anpassade sommardäck. För på vinterdäcken så var det på nivå med de här elbilarna. Men på slät asfalt, då kommer, om det är motorhjulet eller om det är vägljudet från däcken som gör att den kommer hamna något decibel högre. Men på grov asfalt så är det, matchar den ganska bra faktiskt med både MG och Hyundai. Och i baksätet så är den tystare än MG. Dacian, ja, den är ju inte ens, som sagt, den kostar inte ens hälften av vad testets näst billigaste bil, Nissan Qashqai, kostar. Så att man får lite vad man betalar för, och det är den som är bullrigast, och det är ganska mycket olika vägljud och det är motorljud och det är vindbrus och det är ganska mycket ljudkällor. Men jag tror vi alla ändå som var med och körde tycker ändå att den har en acceptabel nivå. Det är ändå liksom kontra till sin klass och prisnivå så blir det inte jobbigt i Dacian. Det är ändå godkänt på något sätt.
Alltså det känns som den genomgående termen för Dacia det här året är, det är okej.
Det är okej.
Allting är okej.
Den är okej.
Den är okej.
Det är okej, men
den kostar bara 195 000 fullutrustad liksom. Jämfört med 393 för en Nissan Qashqai. Det är 200 000 billigare. Man får inte allting. Men om man jämför med förra Sanderon eller med Dustin som vi haft långt i stallet, där har vi ändå liksom haft lite grövre anmärkningar. Det här är inte okej.
Den är även fortfarande om det är otroligt mycket bättre än Dustin. Otroligt. Jag har sagt mycket. Det flera gånger i podden. Jag säger det jättegärna, ja, igen. Undvik Duster, köp en Sandero istället.
Jag vet, Sandero är okej.
Det, var det inte jag de tycker andra. Skaver där är ju Euro NCAP-stjärnorna. Bara två stycken. Ja. Synd att de inte kunde få till det där.
Det är det.
Då hade det varit ett enklare val. I mitt fall i alla fall.
Till en viss del är att den saknar ju de här moderna säkerhetssystemen. Det tappar ju Dacian ganska många poäng. Men ser man själva krocksäkerheten när den går in i en krockbarriär, så får det ju ganska medel till vad kallar det för marginellt betyg, vad ska man säga, översättning.
Kan man nog översätta till rimligt godkänd?
Knappt godkänd. Därför vi har ju adekvat har ju det godkänt, och sen är det under det som är väl knappt godkänd. Mm. Och den har ju högre krockvåld mot vuxnas bröstkorg, mot höften, mot lårstöden. Det är också inget bra betyg för vipplerskador för baksätet.
Och i sommartestet så kan ni då läsa om att vi har utsett två vinnare faktiskt i år. Men vilka det blir, det får du läsa om själv. Men vilken bil skulle ni personligen ta med på semester? Anders?
Ska jag börja?
Ja.
Ja, det är en bra fråga. Jag är nog lite klyv. Jag gillar ju verkligen Sandero. Den är så här lite feel good i all sin enkelhet, men
det är skönt att ha den, alltså den här oömma känslan än, att man kan pekera liksom ut i lingonriset om den repas lite mot en kvist. Det är inte hela världen.
Nej, det är
den
nästan,
är gjord för det liksom.
Precis, den är gjord för det. Det är därför jag har plast runt julhusen.
Ja, så man kan parkera där. Vi har havsbaret när parkeringen följer. Då kör man in i skogen bara där och parkerar den där liksom.
Och jag funderar på att ge mig ut i Europa eftersom den nu äntligen kan få göra det lite mer frisläppt. Och då är ju det är ju en klart mest lättparkerade bilen. Samtidigt surra i den där 100 mil autobahn kanske inte är det roligaste i världen. Och sen är det här med dragvikt. Jag vill ju gärna ha med båten. Va?
Fast då, ändå 1100 kilo på Dacia tycker jag. Inte
det är väldigt bra för
sin klass faktiskt.
Väldigt bra.
80 på taket och 11 på kroken. Det tycker jag är snyggt.
Ja, och jag har flyttat ett tomt båtsläp med den och det gick jättebra. Det kändes som en utmärkt dragbil. Vi kanske ska testa lite specifika dragegenskaper i höst här. Vi får se.
Bra, ja. Det borde vi göra.
Men för båtens skull då skulle jag vilja ha Subarun då kanske, men jag vet inte, det är ju så trevligt när en bil startar. Ni kan ju köra på bensin så löser ju sig
1800
det.
1800 får Qashqai dra, det är inte fiskar.
Det är lite där jag landar och nu är det ju lite, det är lite pinsamt för nu ska jag ha Nissan då över sommaren så att, och jag har inte kört den speciellt mycket, men jag, så här spontant så Nissan är inte dum för den är lättparkerad om jag nu får för mig ge mig ut i Europa och det fixar som sagt 1800 kilo även om det är framhjulsdriven.
Tänk på bullret nu Anders.
Ja, men,
och stolarna.
Så farligt är det inte.
Stolarna tycker jag är rätt okej. Okay. Däremot tänker jag på den där fläcken som har kommit tillbaka ett glas som tydligen är lim.
Är det nya bortförklaringen?
Men då har jag ju annars någonting att göra i sommar och försöka få bort den där. Jag säger Nissan.
Ja, du får säga den bilen du ska köra i sommar. Det är helt okej.
Okay.
Du har inte bestämt ordningen på körschemat där så att det är helt okej okay, Anders. Claes, vad säger du?
Jag har haft Nissan som min favorit sen vintertestet faktiskt. Och jag tycker den fortsätter övertyga mig. Trots lite bullrig och jag verkar vara den enda med den med kroppsform som passar de här lite enklare stolarna.
Jag tycker de är helt okej. Okay. Alltså de är inte fantastiska, jag hade gärna sett bättre, men
lånebilen vi hade på vintertestet hade jättebra stolar.
Ja, det var en Tecna Plus ska vi säga. Mm. Den rekommenderas om man har råd att välja till.
Nej, men bra bruksbil. Jag tycker den passar att köra lite in även i lite oömmare liksom oömt på sommaren, dock inte kanske i ner till Europa då, med sin storlek. Men jag uppskattar väldigt mycket också hur enkelheten just som förare, man har allting framför sig, väldigt mycket fysiska knappar, enkelt handhavande, det är liksom inga problem.
Nissan Qashqai svarar alltså.
Ja, det hoppas jag.
Två röster för Nissan.
Det framgick.
Då lägger jag min röst på en annan bil. Jag hade ju
Nissan Qashqai.
Nej, jag hade ju Hyundai Ioniq 5 när det var vinter och kallt och sådär. Och ja, det hade ju varit roligt att gå och vara lite mallig vid laddstolparna på sommaren också. Så, men den är bekväm, alltså bra stolar och visst den har sina brister på vissa sätt och sådär med fjädringen och lite sådär. Men och bagaget, ja det får man väl kanske pussla lite. Och
den är ganska rymlig ändå, det är bara konstig utformning.
Det är bara att det, ja, sluttande tak.
Man får inte bort den där, förmodligen bilhistoriens sämsta hatthylla i förhållande till den bilen sitter i, på alla möjliga sätt. Mm. Och sen har de klätt in den med hårdplast på sidorna som man repar när man ska liksom stoppa in saker i bagaget, vad man nu har för någonting, en skidpexa, en cykellås, bara en sån sak.
Precis.
Varför har man hårdplast? Ja. Repkänslig hårdplast.
Bakrutetorkaren då?
Jag tänkte ju säga det. Ja, ni litar på att det inte ska vara en regnig sommar. Det är uppenbar.
Nej, men precis. Det ska bli sol och inte dammigt eller något sånt där heller. Nej. Utan jag ska tvätta jätteofta. Och ja.
Det är bra.
Ja, jag lägger min röst på Hyundai Ioniq 5 faktiskt. Ja. Vad säger Nils?
Jag håller med. Jag har ju kört Hyundai nu under våren. Jag verkligen är impad. För jag är ju kanske den som varit åtminstone uttalet i podden var lite mer kritiskt där elbilslivet i familjeinsynpunkt och det har varit i köer och sånt där. Nu har det faktiskt gått jättebra. Infrastrukturen verkar ha byggt upp. Det finns andra alternativ. Jag har lärt mig att Ionity ofta är upptagna. Det är där alla som köper de här tyska elbilstillverkarna har sina laddkort. De stannar där och där de står i köer. Nu finns det ju Poco Q8, det finns vid Statoilmackarna, det finns Ion har ganska många 300 kW också. Men jag tycker det har gått så otroligt bra med Honda. Jag har kört liksom 34 mil på en laddning med cyklar bakpå motorvägen. Man laddar liksom kort, snabbt. Jag har aldrig känt begränsad och härliga stolar. Jag tror du som sa att det känns som att åka tåget när man sitter i Honda. Liksom. Visst, det kanske inte är den här bilkänslan och körglädje, men bara färdas i sommar. Och fantastisk head-up-display. Skön fjädring så länge inte man kör på dåliga vägar.
Jag ska erkänna att det är familjens favoritbil hittills det här året. Så ja, det talar väl också för att många sitter bra i Hyundaien.
Mm, även de som sitter i baksätet.
Ja, då har de ju inbyggda solskydd.
Just det, det har de.
Inställbara lutningar och skjuta sätet. Och sådana här powernapsläge med benskydd som kommer fram till framstolen har ju våran bil. Och sen laddar den bra även om man inte då, för det var lite snack om det, hur snabbt laddar den när man inte är vid en 800 volts laddare. Och jag har stannat en gång nu hos egentligen OKQ8, den klarar ju bara 150 kW, men det maxar ju Hyundaien liksom, från man kopplar in den tills man kopplar från den, den ligger på 148 hela tiden. De enda jag har haft problem med är Tesla-laddarna faktiskt. Jag har inte fått ut mer än 98-99 kilowatt ur en Tesla-laddare än. Så jag vet inte, Hyundai och Tesla verkar inte prata så bra.
Det är främlingsspärren som...
Jag undrar om det är Elon som har, men det där är lite för bra elbil. Nu sänker vi laddhastigheten och ska ladda. Du får ladda hos oss och får gärna betala för det, men vi tänker inte ge er några fina laddhastigheter.
Elon tror ju inte på 800 volts teknik.
Det är mycket han inte tror på. Mm. Så det är nog en extra liksom spark på knäskålen liksom på Hyundai där från Tesla, men det är skönt att de finns. Jag tycker ändå hatten av för Tesla att de äntligen har låst upp. För det är ju också hela skillnaden att det sväljer ju en helt annan volym av laddbilar. Så det är mitt val. Honda Ioniq.
Ja.
Jag vill vinna varje laddmatchduell som ställer upp bredvid mig.
Och den ljusa klädseln passar bra när sanden från stranden dras med in.
Vi saknar annars en röst. Alltså det blir 2-2.
2-2, ja.
Kan vi ringa upp Kalle och fråga vad avgörande rösten?
Jag vet inte hur vi ska göra riktigt.
Kalle sitter i Dacian, så att det finns ju risk att han säger Dacia. Han gillar ju en vettig liten bil.
Så, okay. Så då kommer vi inte längre
där. Det var en
Ja, men det får faktiskt avsluta Vi Bilägares podcast för den här gången. Om en vecka är vi tillbaka igen med nytt avsnitt. Hoppas att vi hörs igen då. Tack för att ni har lyssnat. Kör försiktigt nu i midsommartrafiken och ta hand om varandra.
Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.